Vi i GB-klubben så heldige å ha med oss en gjest i dag. En som heter Miguel Quick Bonnet. Hallo, hallo.
Hallo, hallo.
Du er, han, for dere som ikke vet det, han Miguel, eller Quick, som kanskje veldig mange kjenner han som, en tidligere profesjonell Counter-Strike 1.6-spiller. Han har spilt for ting, lag som Team 9, NOA og blant annet. Var en av de store spillere som jeg husker fra tidlig 2000-tallet, når jeg var aktiv Counter-Strike-spiller. Så hvordan går det, Miguel? Går det bra?
Det går mycket fint. Får lite reminiscer när du pratar om det. Men jättefint att vara här och prata med dig och se fram emot att ha en liten travel down the memory lane.
Ja, det börjar bli någon år sedan. Det är nästan 20 år sedan du la upp som gamer.
Ja, jag var ju typ med när du startade.
Ja. Ja, men då kan du... Hvordan begynte du? Hvorfor ble du... Vil du bli god i Counter-Strike, og hva var det som var inspirasjon til du begynte å spille Counter-Strike?
Bra fråga. Jo, jeg har hele mitt liv holdt på med sporter og idrotter. Från at jeg var 12 började jeg typ med tävlingssporter og fotboll, hockey, basket, taekwondo. Ville tävla i allting, ville kände att jag kunde bli verkligen så duktig, men jag hade alltid fysiska begränsningar, med alltid problem med knäna, det var en skada i axeln, det var någon grej i höft, så det var alltid så här skaderelaterade bitar som hindrade mig från att känna att jag kunde verkligen så här bli duktig inom någonting. Och det var inte förrän jag var då 21-22 och satte mig första gången och spelade Counter-Strike. Så jag satte ett night game med några vänner som hade spelat. Jag hade testat typ 10 minuter, jag bara, det här är ingenting för mig. Men så hade de ändå frågat mig, kan du inte komma, kom lira med oss? Jag bara, okay, satte mig en night game från 12 till natten, 6 på morgonen och spelade. Och efter det så drömde hela natten om Counter-Strike och kände sig, jag bara, shit, jag tror att jag kan ha hittat min grej. Och sen inom bara typ efter någon månad som jag spelat Counter-Strike så kände sig, jag ska bli bäst i det här spelet. För att det var första gången som jag kände att det inte fanns några begränsningar. Den enda begränsningen som fanns var ju här. Och självklart ens... förmågor av reflexer och intelligens och liksom strategi och allt det ena med andra. Men det var framför, annars så kände jag att det fanns inga begränsningar. Det var bara att spela och bli bättre och bättre och bättre och börja toppa scoresen. Så det var så jag började med Counter-Strike, just för att det var första gången jag kände att jag verkligen kunde testa mina begränsningar.
Och du blev ju väldigt god, väldigt fort.
Det gick ju snabbt, alltså med tanke på namnet Quick också. Du var ju Quick, men du blev Quick extremt duktig, för att när vi var ute en kväll, du, jag och Hassan och några till, så satte vi på där KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, och körde ett litet minilan då, där vi körde 2-2 eller något sånt där, minns jag. Och på den tiden var inte du så jätteduktig. Men så bara... Alltså jag ljuger inte, typ en månad senare så hade man ingen chans emot dig. Det gick så. Alltså, vad var det som hände? Alltså du satt bara och råtränade eller?
Alltså, jag minns det när vi, det var, jag tror det var andra eller tredje gången jag bara spelade när vi körde där på KTH. Så det var ju fortfarande en ruskig noobie och satt och kampade bakom lådor och kunde inte knappt sitta med pistolen.
Fick man ett skott i ryggen så visste man vem det var.
Men jag tror att det var ett, jag har alltid varit snabblärd. Två, jag började så här ganska snabbt börja kolla på typ demos från Nick och många av världens bästa. Jag började titta på demos, på hur de spelade. Sen var det mycket bara spela, och jag har en extremt stark tävlingsinriktning. Så att det var mycket både att lägga ner tiden och sen att jag är talangfull i att vara snabblärd. Det har alltid varit så, vad jag än gör eskalerar väldigt snabbt. Och här var det första gången som sagt som jag bara, nu kör jag. Nu är det bara, nu typ, jag kände att jag hittat min grej. Som sagt, bara efter en månad så sa jag så här till folk liksom, jag ska bli bäst i det här spelet. Liksom. För jag kände att någonting höll på att hända där för första gången i mitt liv av alla sporter som jag hade hållit på med.
För du hade mycket skada som gjorde att du inte kunde spela fotboll och sånt. Sant? Så kom de skadan någon gång upp igen medan du gamade? Kjente du det i skuldra, axeln där på svensk, mens du gamer?
Nej, inte vad jag kan minnas. Jag höll fortfarande igång ganska bra fysiskt. Det var en av bitarna som nästan hela mitt lag kände i de spelarna som jag hade. Att vi ändå fokuserade på att ha en bra fysik och träna och ta hand om kroppen så att vi skulle kunna liksom prestera på en hög nivå. Så att jag kände aldrig riktigt... det var säkert lite problem med ryggen, ska jag kunna tänka mig. Ländryggen hade jag någon period där, så jag tror direkt efter jag slutade gamea som jag nog hade känning efter att ha suttit med så pass mycket som jag har gjort under de åren. Men utöver det, ingenting. Men jag skulle säga, det är väl typ det enda, om inte musarm liksom, så är det väl oftast det och typ så här nackspänningen som man kan få som gamer.
Det är sant. Och det ser vi mycket bland pro-gamers idag, att man kan slita med, ja, speciellt vad det heter, carpal tunnel syndrome. Det heter, att det kan vara en grej.
Gode norske musarmen, det.
Musarmen, ja, ja. Sant, faktisk. Men husker du det første teamet, liksom litt mer seriøse teamet du joinet?
Ja, alltså så här, det var ju ett, jag skulle inte säga, första teamet jag joinade hette Forza, och det var några sådana vänner som bodde typ i Nacka här i Stockholm. Och jag minns det, så jag bodde i Norge då faktiskt. Jag hade flyttat ner till Norge efter att jag hade tillbringat mina första 6 månader hade jag gamat på här i Stockholm. Och sen flyttade jag till Norge för jag skulle jobba typ på fiskindustrin. Och det fanns ett internetcafé där, så var jag joinade ett lag som heter Forza, som var en kompis här från Stockholm. Och vi hade vårt första möte, alltså så här match mot A-laget, som då var kanske, jag skulle säga typ, inte topp, jo men närmare topp 10 i Sverige. Som jag senare också joinade. Men det var första gången. Sen när jag kom hem så hade jag internetcaféet. Jag satt på ett internetcafé vid Marietorg som heter Arena. Och där, de hade inget lag när jag spelade där. För jag var typ den bästa spelaren, alltså by far, på det internetcaféet. Det var ganska litet liksom. Men när jag kom hem från Norge så hade de liksom skaffat ett proffslag som de vad heter det här, sponsrade, som kunde åka till de olika tävlingarna i Sverige. Jag vet inte hur länge de har funnits där, någon månad. Men jag minns att jag kom hem och var så här, vad är det här för någonting då? Jag var ju den som var bäst här inne. Plötsligt har de en proffslag som ska tävla, och det är massa namn och hit och dit. Så jag minns att jag var så här, men bara efter en månad som jag kommit hem så fick jag joina. Jag fortsatte att spela när jag sort kom, och så började jag utmana vissa av dem så här en och en. Bara för så här, okej, hur pass bra är jag egentligen? Men de är topp 10 i Sverige i det här laget. Och det var med Queen bland annat, som sen också spelade i typ Les Souls, och så var det typ några andra semi-proffs. Så det var mitt första, skulle jag säga, seriösa. Det var Arena när jag hade kommit hem. Jag hade redan haft ett lag och typ spelat en halvseriös match innan.
Kult. Men insåg du då allerede att det du drev på med var liksom det världens elite? Att du inte bara är god, men att du faktiskt är en av världens bästa?
Jag skulle säga att, alltså inte då ännu, för då var det fortfarande så här, bara topp 10 lag i Sverige. Ja. Och jag tror att det var efter, jag var ju efter bara några månader med Arena, så kom ju A-laget då, som var ett snäpp lite bättre än Arena, kom och rekryterade mig på Arena. Då hade de sett mig liksom, framförallt att jag var ju sniper, det var ju det som jag varit känd av liksom, var. Så att då kom de och rekryterade mig till A-laget, och kort efter det så vann ju vi den här, WCG, alltså World Cyber Games, ja. Som är typ som OS i dataspel, som hölls i Korea av Samsung som sponsor. Så när vi vann den turneringen, det var det kvalet som för att åka dit och representera, det var första gången tror jag som jag kände så här, shit, wow, dude. För innan dess hade vi inte ens, vi var kanske topp 5 i Sverige då fortfarande, men inte på den här världselitnivån. Det var första gången. Då hade vi, jag tror vi slog Matrix-laget då, som hade ganska tunga spelare. Det var typ Bulletproof, och det var Scream, och det var Dracula, och det var typ två andra riktigt, alla deras lag skulle vara egentligen de som vann. Det var typ topp 1 just då nästan. Så när vi slog dem i finalen och rekryterades, då förstås som jag, okej, shit, nu ska jag åka och tävla mot alla representanter från alla världens hörn liksom. Det var så här, då slog det mig att okej, nu är jag på den nivån.
Men det var väl en hel del publik som var där och såg på det också live, var det inte det?
Ja.
Redan då?
Ja, absolut.
Jag minns ju när du kom hem, så sprang vi faktiskt på varandra kort där, och så berättade du det. Jag minns att det var i Odenplan vi sprang på, och det var i början av 2000-talet någon gång, alltså, om det inte var, eller där någonstans.
2002.
Så berättade du känslan, och du jämförde med att vara rockstar, minns jag. Nej, men alltså det var sån hype där borta, det är det. Det är så stort. Det var ju mycket större hype där än vad det var i Sverige på den tiden, eller i Skandinavien på den tiden.
Verkligen. Just Counter-Strike var inte lika stort som till exempel StarCraft. Och Counter-Strike var fortfarande censurerat. Så det är så här, när du klippte någon så satte de sig ner istället och typ satt så här. Så det var inga blodiga HS. Det var censurerat liksom, den typ av våldet. Så att, men att vara pro-gamer var, det var stort där. Liksom, för att de, redan då StarCraft-proffsen var ju miljonär. De var kändisar liksom, miljonär. Så att bara att man sa så att man var pro-gamer, de bara, oh, pro-gamer! Free sushi!
Free sushi!
Ja, men det, vill du, e-sport idag är ju blivit huge. Det är ju miljoner vis av folk som ser på e-sport. Vill du hellre ha varit en professionell gamer idag, eller vill du ha varit det i 2002-2003?
Jättebra fråga. Så det beror på om man önskade pengarna, så hade det bättre att vara idag. Alltså så här, den nivån som har varit hade vi tjänat ganska bra med pengar. Men det känns också, det var en annan känsla back in the days. Jag minns det så här, när jag spelade med A-laget och man var glad att få en freaking mus och en musmatta i spons. Det kändes som ett proffs liksom. Det är så här, fick du betalt för att åka till rendezvous, typ, här, bara till andra staden bredvid dig där du bor. Det var så här stor grej. Så att det var mer så här oskyldigt på ett sätt. Det var mer i början, det var nytt, det var fräscht. Det var så här, man uppskattade saker och ting på ett annorlunda sätt. Vi tillhör ju pionjärerna nu kallas för gamla legenderna, för att jag tror CS kom upp 99 något sånt där. Och jag började ju tävla 2000 början av 2002, så att det hade bara funnits knappt i 2 års tid när jag började. Så att det var en annan känsla på den tiden, så att det känns kul att ha varit del av den historien av början. Men skulle man vara proffs nu, där det ju varit helt andra förutsättningar. Inte den åldern jag är, nu är jag 40, ska fylla 42 liksom. Så här, jag slutade för att också vara ganska, på den tiden, oseriös scen fortfarande bland stora företag typ som, alltså nu ska jag inte nämna någon namn, men vi hade stora sponsorer liksom som fortfarande var relativt, tog scenen ganska oseriöst. Lovade en och andra skulle göra det här så hände det inte, och spelare som fortfarande var ganska oseriösa liksom, kontrakt var inte riktigt fullt igång. Den enda stora organisationen som var typ riktigt seriös var SK, men de hade ju inte funnits så länge då som organisation, så att jag kände att det var ju roligt på ett sätt på den tiden. Nu vet jag inte hur det skulle vara idag, så skulle säkert säga wow, jag hade lätt velat tävla idag om jag hade gått in på en stor fet tävling liksom.
Ja, för det morsomma, jag ser mycket på e-sport, League of Legends, Valorant huvudsakligen. Och så det är ju enorma turneringar med stora sån stages och uppsatt. Men jag husker när jag såg på Counter-Strike NSX, så gick jag in på Gotfrag dagen efter CPL-dagen hade varit och se på en så här dålig uppsummering. Dere satt ju på en scen, dere satt ju i ett rum med många andra lag. Väldigt annorledes än det är nu i alla fall.
Ja, verkligen. Jag tror den första typ så här turneringen som började ta lite större, det var ju inte CPL. Det var ju, vad heter det, ESVC. Det var ju där då vi vart världsmästare på eSports World Cup. Det var ju 2003 som hölls första turneringen. Så vi ihop med vi och SK var ju svenska representanterna då. Vi hade ju vunnit, jag minns som kom ett eller två på kvalet. Men i alla fall båda vis lag kom dit, och då var första gången som var en stor scen. Förutom då BCG 2002, när vi åkte dit till Korea. Det hade de också scen. Men här i Europa så var det fortfarande ganska, och i USA var det fortfarande ganska litet, liksom low-key. Men i Sverige, de dammade till med en stor stage, och det var ljus och stora skärmar och en stor publik. Alltså, det var riktigt fett faktiskt. Ljus som jag minns när vi spelade på scenen, vi spelade 2 eller 3 matcher, och framförallt finalen, så har de ljus som sken, de är så här strålkastare på varje spelare. Men när någon var klippt och bara puff, släcktes den, så det var i slutändan man typ du stor strålkastare på dig och typ en annan spelare, när det var så här one-on-one kvar. Så det var ganska
mäktigt.
Holy shit.
Ja, mäktigt.
Ja, men för som du sa, CPL, alltså Cyber Athlete Pro League, var ju den stora turneringen alla ville vinna. Och det har varit väldigt många svenskar som har vunnit den. Är svenskan bättre än norrmän i e-sports?
Jag tänker alltså, är bättre än typ amerikaner eller vilka?
Ja, bättre än oss i Norge.
Nej, ja, svenskarna är bättre än norrmän. Ja.
Alltså jag tror att vi har ju väl haft på ett sätt, vi hade ju ganska tidigt, jag vet inte hur det ser ut, har sett ut som sista så här, 10 åren, jag menar, ni kan ha dominerat oss varje år, I don't know. Men på den tiden så, vi var ju ganska tidiga med bra internet först och främst. Vi hade redan ett bra liksom, lag som var väldigt tidigt bra, som satte en standard för alla övriga lagen att liksom, jämföra sig med och kanske pracka med. Norge hade alltid tunga spelare, alltså riktiga stjärnspelare, men det var inte alltid att Norge fick till ett bra lag som höll under en period. Men jag menar, spelare som Element, Executor som var med i både Team 9 när vi var världsmästare och sen även då varit kaptenen för Noah som sen, och som också varit världsmästare. Det var ju de som bjöd in mig 2005 till Korea för att tävla med dem. Så att han och typ Element, några andra, jag minns inte alla namnen, men det var några... Jag vet inte, Knoxville tror jag också var norrman. Det var några riktigt så här tunga namn. Men lagen vart aldrig riktigt, vann inte, tror jag, så att de var bäst i världen. Men spelarna var otroligt duktiga.
Men det som kan vara skillnaden, jag kom ihåg det själv när jag flyttade till Oslo från Stockholm 2005. Och då höll jag på gamea som bara den fortfarande. Det var ju mycket Inferno-tiden på den tiden i Inferno Online i Stockholm då. Och så ville jag hitta någon motsvarighet i Oslo då. De hade bara ett jättelitet så här internetcafé på Majorstuen som typ rymde 20 personer. Kanske det kan ha varit en grund att svenskarna blev så mycket duktiga, i alla fall vi i Stockholm då. För vi träffades ju oftast flera stycken. Hur många kafé hade vi inte? Du nämnde ju en arena. Vi hade Matrix i Hötorget. Vi hade Inferno Online på Odenplan. Nine var ju en stund. Vad sa du mer?
Ja, Nine.
Ja, Nine. Vi hade ju så många kafé så vi var ju runt och träffade folk. Och där kunde ju människorna också som var duktiga gruppera sig och träna med varandra. Då. Kanske det kan ha varit någonting som gjorde, alltså i alla fall i Stockholm, jag kan inte prata för resten av Sverige, för jag vet inte hur Göteborg hade, eller norrlänningarna, eller Skåne, eller så då, om det var mycket inne på det. Jag bara tänkte analysera om det kan ha varit en grund till, för du sa att då individuellt så var de ju duktiga norrmännen, och det kan ju vara för att de sitter hemma och spelar väldigt, väldigt mycket då, och blir duktiga individuellt, men de har inte teamet med sig då, som kanske är lättare att träffa i kaféer och sånt.
Just det. Men det kan nog stämma, för det var ju många, många som var, alltså Stockholmsbaserade, många utav proffsspelarna skulle jag säga. Och framförallt många av de tyngdstämmerna i Nippo, så var ju många som var här.
Vi, närmaste vi kommer väl i Norge var väl kanske Eolithic.
Just det.
Den var väldigt god. Ja. Och Catch Gamer.
Exakt. Eolithic. Det var från Eolithic tror jag som vi rekryterade Executor. Att både att vi behövde en bra spelare och sen pick out the konkurrenter.
Men också som du sa, bredbandet. Jag minns ju det. Det var mycket bättre i Sverige när det året när jag flyttade till Norge. Då, jag tyckte inte... Och sen så är det subventionerat också i Sverige. Då. Alltså från svenska staten har ju subventionerat så att vi ska ha höghastighet. Alla, alltså hem och hushåll, ska ha bra bredband liksom. Här i Norge på den tiden var bredbandet extremt dyrt alltså. Lägre megabit per sekund hade en högre månadskostnad än vad det kostade i Sverige, alltså motsvarigheten där.
Jag har ju personligen väldigt gott minne från min klassetur idag, 10:e klasse på ungdomsskolan. Vi besökte Stockholm. Det var liksom destination där. Vi tog buss ifrån Nord-Norge till Stockholm. Det är ju 22 timmar med stopp och sån här då. Så det är
180 mil.
Och då var det sån att komma dit. Och dessvärre husker inte jag längre namnet på den internetcafén. Vi var på en internetcafé. Det var ett väldigt rött interiör. Det är det enaste liksom jag husker. Och det var säkert ett 50-tals PC. Ja. WoW var ju då akkurat kommen. Och det var liksom det alla snackade om. Och jag husker det som... Det var sci-fi att gå in i det rummet alltså, och bara se PC efter PC efter PC. Och du kunde köpa gamersnacks och det var liksom tillrättelagt för att game. Och internet, det var, jag tror det var 100 liksom megabit i sekunden. Och det här var på det här tidspunktet upp i Nord-Norge, och egentligen i byen också i Norge, för det har varit lite forskjell mellan by och distrikt i Norge. Så satt man då på det man snakket om som var 300 kilobit i sekunden, ja. Så å komme til Sverige og oppleve det her da, for bredbånd i Norge det var 300 kilobit i sekunden, og da kommer til Sverige og får 100 megabyte, det var helt sci-fi, og man snakker om
future stuff.
Ja, og man snakker om how is this possible, hvordan går det an liksom, ja, ja. At Sverige er så langt foran på det her, det er jo bare noen kabler i bakken, jeg glemmer aldri den opplevelsen, det var rett og slett for en nordmann da, det var sci-fi å komme til Sverige.
Ja, og vi skal tilbake når när pandemin har lagt sig, så då lovar jag Hansa, då ska du med till Inferno Online. Och då ska du inte få se 50 datorer i rad. Du ska få se flera 100 datorer i rad.
Existerar det Inferno Online?
Ja, ja, ja. Holy
shit.
Ja, ja.
För det här ska sägas, det är ändå inte den här internetcafé-kulturen i Norge.
Nej.
Och det kommer antagligen inte till att uppstå heller, med mindre... Nej. Jag vet inte vad som ska ske för att det ska bli tillfälle. Och jag är helt enig med det dere sa i stad. Jag tror det är därför att lagkulturen i Norge har varit så dålig i forhold til Sverige.
Ja, jag tror också att svenskarna låg väldigt långt fram med intresset i e-sport än vad norrmännen gjorde då. För att självklart tror jag Oslo hade slängt upp flera online-café om intresset hade varit större. För det handlar ju om marknaden också, efterfrågan på det då. Så, men ja, jag vet inte. Vi kan analysera länge på det här. Ja,
absolut.
Men idag har Norge väldigt många duktiga spelare.
Ja, nu har vi kommit dit.
Ja.
Men back in day så var vi inte där. Hur ska vi... Vi hade ju inte så många goda norska spelare, så vi måste ju bara se till Sverige och se på Quick och Heaton och Fisker och Potty och liksom alla det här stora.
Mötte du Nipp någon gång?
Ja, flera gånger.
Ja.
Det var det enda laget som alltså så här, aldrig lyckades vinna.
Ja.
Det finns olika anledningar till det. Vi hade... Westland var ju våran lagkapten.
Ja.
Och han var ju Nipp-spelare. Så en grej som vi märkte, vi mötte dem säkert 7-8 gånger under i stora turneringar. Och vi kom väldigt nära ibland, så här, dominerade vi hela första halvan och sen nästa halvan så bara hände det någonting som föll. Men det vi märkte var ju att, och det är inte för att skylla på någon, för att det är hela laget självklart. Mm. Men det fanns någonting där som blockerade sig av vår lagkapten då, Westland, varje gång vi mötte Nipp. Typ som att det var någonting som
så
han var inte lika samma kapten när vi mötte alla andra lag som när vi mötte, så att det var så här, det var någonting där som låg. Och sen hade vi ju spelare som personligen hade jag inte det, men jag hade spelare som var lite så här typ nästan rädda för dem eller såg upp till dem lite mycket, så att det var ju vissa blockeringar som fanns.
Det gick inte att byta honom som kapten när ni mötte
Nipp till slut. Ja. Det var precis slutet.
Ja.
Gick det bättre då?
Nej, så då hade vi ju redan tappat två av våra liksom bästa spelare, så att det var så här, vi var ett helt annat lag, det gick inte. Då var vi inte liksom topp 3 i världen just då.
Nej.
Jag slutade kort efter det också, efter att han slutade.
Just det. Men tänkte vi kan ju hoppa vidare, för att det var ju en grymt bra karriär du gjorde, men du gjorde det på så kort tid. Du valde liksom att bara bryta. Vad var grund till det då?
Jag kände så här, det var efter vi vann SVC i Paris 2003, så fick vi sponsrat av Sennheiser, skulle vi åka till USA, eller vi åkte till LA och bodde 3 månader som ett träningsläger med full spons, med hus, bil, lön, det ena med andra. Men då var det en av spelarna, Luciano, som kom in på en designskola i Italien, och det var en av hans stora passioner, så att han slutade med att han hoppade av och skulle åka till Italien istället för att plugga.
Okay.
Och det var precis efter vi hade liksom vunnit världsmästerskapen. Och sen så kunde inte, det var en till spelare som inte kunde komma för att han gick i skolan fortfarande. Så att då var vi tvungna att hitta 2 nya spelare. Så det var en sån liten kula som började om. Och sen kom vi bara på 4:e plats. Då hade vi kommit 1:a på SVC och 2:a på CPL. Så det är inom samma typ månad, så hade vi efter liksom två stora turneringar. Men sen när vi bara kom 4:a på nästa CPL, och sen kom vi typ 9-12:e på nästa säsong på SVC. Och där började jag känna så här, men nu, jag har redan varit toppen, vi har redan, liksom, jag har världsmästarpokalen, jag har redan haft ett grymt lag, så här, ska jag satsa igen och försöka hitta spelare och sponsorer och paketera ihop allt det här, och så att satsa ett halvår, ett år till för att bli vad? Världsmästare igen, om det ens var möjligt. Så jag kände så här, jag hade inte samma hunger då. Jag var ju fortfarande i dörren, jag jobbade som dörrvakt, hade redan börjat med musiken, så att jag så här, kände att då, jag var lite äldre, jag var 22-23 år och många i branschen var fortfarande ganska unga, och jag kände bara att branschen var oseriös fortfarande. Mm. Så jag läste, jag kände såhär, nej, vad ska jag göra en tidssatsning för att bevisa vad? Mm. Då hade jag redan såhär bevisat för mig själv redan vad jag var kapabel till, och då var ju mycket den, jag menar, att kunna för mig att kunna inte referera bak till såhär världsmästerskap har ju hjälpt mig hela mitt liv sen dess. I form av såhär självförtroende av såhär vad jag är kapabel och kapacitet till. Så att du har inte samma såhär, behov av att bevisa mig själv vad jag kan och inte kan, för jag vet att det är kapabel om jag bara... Det handlar bara om tid i slutändan. Tid och dedikation. Och självklart måste man ha viss talang och hunger och liksom right mindset. Men jag kände att jag ledsnade. Jag hade ju redan började spela 2001 och 2003 var världsmästare. 2004 slutade jag spela. 2005 var jag medbjuden att komma till Korea för att spela för Noah, som då var världsmästarlaget för Executor. Min gamla lagspelare var, han var kapten av dem, och Fisker skulle ha joinat dem. För det var någon spelare som jag försvunnit. Så skulle de ta in Fisker, men han kunde inte. Och då var det så här, okej, shit, Miguel, kan du komma in? Jag hade inte livet tävlat på ett år. Och då tänkte jag för sig, det kanske är en comeback liksom. För du jobbade för QPad bland annat. Ja. Typ Samsung och Logitech. Men då tänkte jag så här, jag åkte dit och... Skulle vi vara där i 2 veckor och tävla. Det var stora prispengar, alla de bästa lagen. Märkte att det var ju såhär spelare som Method Man och Shagwar från USA som bara fortfarande såhär oseriösa spelare. Jätteskillade, men det, under den veckan som vi var där, för vi åkte hem efter bara någon vecka, för att vi tror bara vann en match, förlorade 2, sen var vi ute ur leken. De satt inte, de spelade ingenting utöver, för de var världsmästare. Jag märkte att den här såhär oseriositeten och högfärdigheten hos vissa unga spelare som tänkte att bara för vi är bäst så behöver vi inte träna så mycket. Sen när vi väl skulle spela matcherna, så typ under en match så toppfraggade jag, och jag är typ, jag skulle vara den som ligger längst bak av alla de här spelarna, för att jag inte tävlat på ett år eller knappt spelat, men märkte att såhär oseriositeten, det var den som fick slut, jag pallar inte, jag har för mycket annat i livet att göra det. Så det var en karriär, men det gjorde också att mitt namn hängde ju inte i scenen så himla länge. Utöver i och för sig, alltså i tävlingsscenen hängde det inte så länge. Sen var det jag den första liksom stora 101-stjärnan som QPad, Samsung och Logitech, innan Steelpaden började, så var jag ju rekryterad för att resa hela Europa och köra 101s liksom över 2000 matcher. Så att mitt namn höll sig kvar i scenen, men inte som spelare så länge. Inte som tävlande. Liksom. Det var bara 2 års tid som jag tävlade.
Just det.
I alla fall, jag husker dig väldigt gott, självklart, som superfan back in the day, så följer jag ändå då, men för du var ju, som du sa, en av pionjärerna. Det är ju det som folk som dig som är ansvarig för att e-sport är det idag till en viss grad.
Då visste du det.
Dere pushade ju på och gjorde det mer seriöst och mer seriöst, och du måste bruka mer och mer tid och vara mer och mer dedikerad för att bli god i spel, för att vara den bästa. Så hur mycket spelade du varje dag? Många timmar lade du ned i Counter-Strike varenda dag?
Oh, bra fråga. Jag tror jag spelade mer innan jag var liksom, innan jag var riktigt duktig. För då var det mer så här att underhålla, och sen inför turneringarna, de sista typ 2 veckorna inför turneringarna, typ som gör sin match klar liksom. Men utöver det, jag skulle säga kanske runt en, och det var inte varje dag, men jag skulle säga kanske runt en 6 timmar om dagen. När vi var i USA och på träningsläger, då var det 7-8 timmar om dagen. 5 dagar i veckan liksom. Men då var det ju schemalagt och jobb och liksom lön för det. Men jag skulle säga någonstans där. Men sen typ precis innan, kanske innan turneringen, kanske 8 timmar om dagen. Men jag hade alltid sidan jobb i sidan om, så jag kunde aldrig spela så väldigt mycket. Men jag har haft en 24 timmar sittning. Jag tror att det är mitt rekord, 12 på dagen till 12 på dagen. Men det var innan jag började tävla. Så att då spelade jag mycket mer. För då var jag så här, jag var ju...
Ja.
Jag var så addicted. Jag vaknade upp morgonen och det, så jag bodde upp med en tjej och kunde inte vänta förrän typ hon skulle dra till jobbet så jag kunde dra och spela. Minns jag sätter mig på tunnelbanan och så här, det är 10 minuter från det jag är fram till kaféet ska gå. Du säger, man typ... Kan ni gå lite snabbare ut och in så att vi kan åka? Jag minns att man bara satte sig vid datan, tryckte på CS start och direkt var det som...
Men kan du beskriva hur du la upp en av dina dagar eller veckoplaner liksom inför kommande matcher, turneringar? Alltså, du vaknade den tiden, jag vet ju, i och med att vi är vänner också från förr, så vet du ju att du gillar ju att träna, du gillar att hålla kosten, du har alltid liksom haft en bra fysik och så då. Var det något du nämnde det lite tidigare att du drog nytta av det, men var det något du fortsatte att sköta, eller var det mycket sockerdricka och sånt vid sidan av matcher och allt sånt där monster eller vad det hette på den tiden, jag kommer inte ihåg.
jag tror jag körde knappt någon energidryck alls, alltså knappt någon läsk. Jag har inte minne av och liksom, jag behövde inte det, så alltså, adrenalinet jag fick utav CS var bara, det höll mig vaken. Men så att jag skötte nog relativt, kosten var väl så där som game skulle jag säga. Skötte ju med normal träning. Nu bodde i LA i 3 månader, för gymmade jag 5-6 dagar i veckan och liksom byggde upp mer muskler än någonsin haft innan. Men inför en turnering så brukade jag lägga upp, förutom att det fanns väl någon fysisk, jag hade ingen så här specifik så här top athlete regimen när det kommer till träning, men jag definitivt tog hand om det. Men när det kommer till Counter-Strike så var det alltid, jag körde mycket med bottar, så att jag bara startade ett eget game och sen drog in en 12 bottar med kanske med kniv, säger. Och så gick jag och så fokuserade bara på quick shots, med andra ord att jag zoomar inte in utan snarare bara så att direkt liksom klipper dem utan att ens behöva sikta in. Så gjorde mycket så, kunde sätta på musik och bara i timmar hålla på och automatisera saker och ting.
Just det.
Kunde sätta mig en timme och bara lägga max amount och köpa ut det i alla mina Kalashnikov och sen sitta och bara spraya in i väggen för att lära mig att styra, helt och hållet styra själva sprayen och kolla liksom, okej, om jag inte styr den, vad gör den för format, och sen verkligen så lära mig alla detaljerna. För att jag märker att AK typ nästan gjorde som en liten sjua, så då måste jag lära mig exakt och röra på musen i den, i en typ nästan sjua, så att sprayen går exakt på den personen. Så mycket sådana bitar. Samma med Colten liksom, att, och mycket, mycket minns jag att jag lärde mig med ABP, sitta i träna i timmar, att säga, jag ser spelaren där borta, men jag sitter här och sen så drar jag bara en snack liksom, och klipper dem så, pum! Så jag gjorde sånt också bara i timmar. Så mycket den biten jag lade upp för att automatisera saker och ting inför en turnering.
Det är intressant det du säger, för det här man skiljer pros mot amatörer.
Valde.
Jag hade aldrig lust att göra det du just beskrev. Aldrig i min vildaste tanke skulle jag orka slå på och liksom slåss mot bottar eller träna mot bottar eller AI och skjuta mot väggen. Jag vet att vi gjorde det bara för att se lite hur AK:n rörde sig och så då, och även hur hitboxen eller vad det kallas för, hur den liksom träffade väggen och så då, men inte så många timmar som du gjorde. Där skiljer man alltså amatör mot pro. Respekt, säger jag bara. Respekt.
Tack, Rory. Men sen vet jag inte, jag såg inte att alla spelare gjorde ju samma sak på den nivån som jag var på, men det skiljer sig. Hade du om du vet att du ska förbereda dig inför en turnering där du möter alla liksom toppettorna i varje land, och det är så här största turneringen och det kommer vara typ så här 40-60 000 dollar i prispengar, då känner man sig lite mer motiverad av att göra sådana grejer. Men även om med prispengarna men du vet att du ska möta de absolut bästa spelarna som existerar just nu, som är i livet och bästa lagen, det är så här, du vill komma, du vill inte, ska vara några, det ska inte vara några faults på dig själv, så allting ska sitta, du vill känna dig så förberedd, för att framförallt när du vet, preparation equals success. Just det, ju mer förberedd verkligen du är, ju mer för din egen skull kan du kliva in med det självsäkerheten, så att när du väl spelar de där tunga matcherna så känner du att så här, du kommer med hela din arsenal och du så liksom, du känner dig så taggad för att du har övat så mycket. Så att det var ju så här, när man är på den nivån så ger det en mer energi att vilja göra de bitarna som jag inte alltid gjorde annars.
Men gjorde de andra i laget likadant som dig? Lika många timmar?
Nej, jag var väldigt, väldigt...
Du var den där Zlatan som stod de där extra timmarna och slog frisparkarna så att de skruvade sig in rätt under krysset där när alla andra stod i duschen.
Jag skulle kunna säga att jag definitivt hade en släng utav Jag framförallt gjorde mycket av detaljjobbet.
Just det.
Mm. Jag gjorde också väldigt mycket av det. Och det var sånt jag blev god. Jag blev aldrig lika god som dig, självklart. Men vi spelade måten jag blev god på. Jag satt på LAN med en kompis. Och vi spelade en map, en vid en, hver dag i 2 månader. Hver eneste dag, 4, 5, 6 timer. Og det som du sier, det altså, du må trene på ting for å bli god. Mm. Selv om det bare et spill, ikke sant, så må du faktisk legge ned tid og detaljarbeid og se hva du må gjøre. Men jeg har et par sånne her Counter-Strike-specific spørsmål til deg.
Yes.
Du nevnte Colt. Med eller uten silencer?
Jag skulle säga beroende på situationen, men Colten utan silencer tog lite mer i HP. Mm. Så att jag valde den av den anledningen att den sved lite hårdare än vad silencer var. Men jag skulle säga att det beror på om jag står och jag vet att de kommer gå förbi mig och jag vill vara tyst. Att det ska ta någon sekund innan de vet vart jag skjuter ifrån silencer. Så att det var väldigt så här, som en riktig assassin, men beroende på situationsbaserat.
Jag brukade beständigt silencer.
Jag också. Jag gillade ljudet.
Ja.
Det var liksom det där ljudet gjorde att jag sköt bättre på om någon konstig anledning, helt jättekonstigt. Jag testade utan och det var som om jag var en amatör helt hållet. Men med silencer, alltså jag älskade ljudet än idag. Ja. Med Kalashnikov, det ljudet. Hallå.
Och jag säkert vet det. Back in the days i Counter-Strike NSX så hade du 4 models på kvar sida. 4 models på terrorist och 4 models på counter-terrorist. Hvordan model valgte du når du skulle spille?
Skal man komme ihåg det? Jeg tror at jeg brukade ta fram på polisen min senten. Jeg har fram at jeg tog... Fan tog jeg på? Jeg brukade ta han som var lite så här, om jeg ikke minns fel. Var någon man vågar knappt säga ordet terrorist nu, men direkt kameran går på. Men jag tror att jag valde typ 1-4 här för mig eller sånt där. Jag minns inte skinnen, men det var någon lite mer. Jag faktiskt minns inte.
Var det inte någon som hade balaklava av de där?
Ja, då alltså Arctic 4. Han spelade
ägg. Ja, jag gillade han mest.
Men på HLTV såg du han med grön skjorta på...
Jag minns i början när vi började spela. Så tyckte jag terroristerna hade coolare liksom outfits än Counter-Strikes. Och det var en Counter-Strike som hade bra polis. Han hade en sån här konstig hjälm. Han såg så jävla miffo ut. Så jag ville aldrig spela. Det var alltid terrorist liksom. Hela tiden på grund av outfitsen.
Ja, jag skulle finna vad de heter, alla de här... Och dalla med telefon ville liksom inte funka helt, så det var...
men sen var det ju vapnen då som jag tyckte väl till slut att Counter-Strike hade lite bättre på något sätt. 5-1, kommer du ihåg den? Terrorist. Bössan, 5-1, var det inte det? 5-1. Den där dong, 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 dong med kikarsikte. Det var väl 5-1 man tryckte på. Alltså allt det där också, herregud.
Ja, men det som, jag tror, men på pro-nivå så var det ju bara Colt, AK och AVP.
Ja.
Innan MP5 också.
MP5 också, ja. Och den var bra. Ja. Den var riktigt bra.
Sen kom ju fan
den var bra om man är beroende på ens ekonomi liksom.
Ja.
Och den sköt jävligt snabbt. Man kunde ju springa och röra sig. Så att den hade sina funktioner, men det var ingen man köpte om man hade bra med cash. Eller antingen AK, Colt eller AVP.
Du köpte väl bara AVP? Var det inte så?
Jag skulle säga det. Jag switchade över efter vi kom, efter 2003 sommaren när vi var på CPL och kom två där. Då switchade jag faktiskt över till att börja köra AK Colt, så då lade jag ner AVP:n. Vilket var egentligen ett misstag, för att då var jag så här, jag var ju typ den bästa AVP:n i världen just då, och det var det som jag gjort mig känt, och det var där jag hade min edge.
Ja.
Det var så där var jag så här, det var få som ens kunde möta sig. Sen när jag switchade över till AK Colt, jag var fortfarande en duktig spelare, men jag var stack inte ut samma, för det fanns såna tokiga aimers där ute som var så här, det var så här, då var jag bara en vanlig proffsspelare, kände jag. Ja. Även om jag var smart och duktig. Jag var väldigt smart, intelligent spelare. Och kunde lätt liksom, okay, nu händer det här, vi gör det här. Så jag var väldigt så här
mind. Du kunde läsa matchen alltså ett par steg innan det skedde.
Exakt. Ja. Men jag märkte att jag tappade min edge när jag lade ner.
Hva var det som fikk deg til å ta det byttet da? Er det fordi at, for jeg vet jo, mange spill, nå har jeg aldri vært en FPS-pro, men jeg vet at i mange andre strategispill og sånn, så sier man jo at metaen endrer seg. Altså noen våpen går ut av favør, og så går noen andre inn. Hva var det som gjorde at du på en måte la fra deg din edge, som du sier da, og heller gikk over til
Colt? Jeg tror det var i samma veva som, för att det var, jag var 1.5 måste jag tänka, det var 1.5 som jag var liksom som hetast. För sen 1.6, då var vi ju fortfarande jäkligt duktiga, men det var ju då den där lite lagget kom när man switchade från pistol till AWP. Så det var typ någon millisekund eller någon sekund där efter, så du drog fram AWP, men du fick vänta mig innan du kunde skjuta. Jag minns att den började störa mig, för att min grej var ju liksom, alltså jag var ju väldigt snabb att switcha och hej chaparall med hela den biten. Så det var en del att jag kände så här, lagget kom, det kändes så här off. Två, jag hade tröttnat på att stå och vänta. Du köper ut 4750 för bussen plus granater plus liksom kevlar och det ena man där. Så här, det var dyrt att vara ABP-are för laget. Och ibland du står i en position och sen så kliver de fram och HS-ar dig och du säger, du är borta. Du är så här. Och ibland i närstrid, om du missar ditt första skott, du har ingen möjlighet att ta fram det, hinner det, för de bara brrra. Så det minns det att jag bara, fan, jag är trött på det. Jag hade ju spelat det nu liksom ett och ett halvt, två års tid och bara varit full av AWP-are. Och kände så att jag vill vara mer rörlig. Och jag vill inte vara utsatt och utsatt situation som AWP-are, när man ibland framförallt hamnar i närstrid. För jag var också en attackerande, jag var en offensiv AWP-are. Så framförallt som terrorist liksom. Då var det utmanade AWP-arna med min AWP. Men jag kände så här, nu man, det var, jag ville bara testa något annat. Jag hade nästan switchade många gånger mellan vänster till höger, vilket också kändes helt skevt nu. Men jag försökte göra grejer för att hålla mig intresserad. Mm. Så att jag har alltid varit så att jag lätt tröttnat på saker och ting ganska snabbt. Så att det var ju ett sätt för mig att bara känna att det är okej, men jag vill bara inte mer fortsätta vara med mig.
Och ditt second weapon, var det Desert Eagle?
Ja. Alltså när jag var VP.
Ja, det är något av det bästa.
Det var ju klassiken.
Ja, alltså, det är någon min favoritögonblick i Counter-Strike. Det är när du går på en streak med Deagle, hvor du har 3, 4, 5 one-shots på rad. Det är magiskt.
Jag är ändå tacksam och glad att jag fick liksom möta dig när du var AWP-man, om man kan säga så. För att jag har ju upplevt hur snabb du är. Alltså, jag vet inte om du minns det, Miguel, men vi körde ju faktiskt, vi var ju nästan, om vi var 4 eller 5 som körde ensam. Alltså du var ensam mot oss med din AWP och Desert Eagle. Och jag minns det så väl, för det var så här ett moment. Jag bara, alltså går det att bli så här bra på Counter-Strike? När vi körde Desert ettan då, först ettan, första Desert-banan. Dust. Och Dust, förlåt, sorry boys. Dust-banan 1 och vi körde tunneln. Då stod du på muren rätt mitt emot klassiken där Counter-Strike brukade stå. Och så skulle vi försöka ta oss fram. Men du klippte oss allihopa. Det var väl bara Bilma, eller Leka som han heter, och Hassan då, våran vän, som hade en någorlunda chans då. Men alltså, det var så sjukt. Jag bara tittade fram. Bam! Där var du. Det är imponerande alltså att ha varit med om det, om man får säga så. Och återigen, den snabbhet det tog för dig att komma till den nivån, det är också så här, men du är en intelligent människa, det nämnde du ju själv då, så det kan ju ha lite med, alltså, att det ligger någonting bakom pannbenet också som är med och bidrar mentalt då, till att du ska nå de resultaten. Du är ju en tävlingsinriktad människa, du ville bli bäst. Ja.
Ja, absolut. Ja, för det är lite som de säger så här, alltså jag hade ju både, skulle jag säga, talang och träningen. För jag hade ju talangen obviously, för att det gick så pass snabbt liksom, så att jag hade ju fallenheten för att, även om jag i början var, så jag var så dålig så att det går inte ens, alltså jag tänkte det här kommer inte funka liksom. Jag var så dålig i början när jag började spela Counter-Strike. Jag hade ingen talang för det i början, men efter en månad så
men det är liksom ursäktat att du var så dålig, för det gick ju så fort. Alla är ju dåliga från början. Alla är ju mindre bra från början. Alla börjar ju på noll liksom, och det gjorde ju du också, men alltså sen, det är ju liksom, det är glömt det där, för en månad senare så var ju du king.
Jag tänker så här, många, jag menar, Quake hade ju funnits ändå, du hade Doom och du hade så här, jag hade ingen dator ens. Alltså när jag började tävla det, jag hade inte, jag minns när jag gick till, när jag började i arena där, på deras lag, köpte min första dator, jag visste inte ens hur jag skulle koppla in, alltså själva eluttagsgrejen på dagen. Jag hade ingen teknologisk kunskap. Jag kunde inte navigera med pilar eller med liksom fram och bak och sitta med en mus och styra. Jag bara hade inget av det där. Så att jag, på det sättet var jag så pass nybörjare. Liksom. Jag hade ingen bakgrund från några sådana dataspel tidigare.
Ja, intressant att du säger det här, pilarna, för det var ju klassiken i början. Man satt ju med pilarna först innan man liksom började med bokstäverna. Och det tog tid, jag tror jag var bland de sista som bytte till men
det
bokstäverna.
Det var någon som spilte med liksom, piltasten.
Ja, ja. Alltså, vi började ju där allihopa, ja. För det var så naturligt. Pilarna visar ju vart du ska gå, liksom. Ja. Även om du inte sitter och tittar på det.
Sådana spel,
ja, ja, precis. Yes, det stämmer. Ja.
Men jag skulle säga att det är tre grejer som jag skulle säga definierar. För jag har utbildat mig efteråt. Jag är utbildad mental tränare.
Just det.
Läst ett år. Och det finns i mental träning så ligger det också den idrottspsykologiska aspekten i. Sen har jag läst idrottspsykologi på Stockholms universitet. Så jag har gått in mycket liksom i prestationspsykologi för att också förstå den biten. Men jag tänkte ett tag där att jag skulle liksom öppna upp och börja vara coach för idrottsproffsare. Och liksom vara coach till, inte coach som hur de ska träna, men den mentala coachen till många av proffslagen. För då hade jag ett namn, jag hade gjort så pass mycket inom. Sen var det en helt annan grej, men det som jag känner nu i efterhand, det som verkligen så här definierar en spelare, ett, självklart talang. Sen tiden, alltså practice, the hours, att man gör sina verkligen, måste lägga ner timmarna för att bli mästerlig inom någonting, det krävs bara tid liksom. Men den tredje aspekten utav talang och tid, det är den mentala inställningen. Och det är där jag märkte mycket, att jag har spelat med spelare på hög nivå som de har både talang och de lägger ner tiden, men den mentala inställningen är inte alltid lika stabil. När det är tuffa lägen, när nu vet att vi går upp mot en av de svåraste lagen och de har typ piskat allihopa, vad är den mentala inställningen när man går in i matchen? När man hamnar i en 1-on-2-läge, 1-on-3-läge i en så här clutch, alltså så här, viktig punkt, om vi förlorar den här nu så är vi ute ur gamen, så du måste ta de här två eller tre spelarna, det är bara du, eller 1-on-1 och det, så här, alla de här väldigt, väldigt så här, viktiga situationerna, vad har man för mental inställning då? Hur pass kylig är man? Och när man går in i turneringarna och in i de här matcherna, hur pass mycket liksom ens mental inställning att så här, jag är grym, alltså vårt lag är bland de bästa och det, man, jag kommer förberedd, jag är, det, så här, ibland får man titta sig själv i spegeln bara, I'm a motherfucking champion, I'm a champion, I'm a champion, I'm best, yes. Best player in the world, innan man har blivit det.
Ja.
Så det, den mentala inställningen, speciellt i och med att det är bara tävlingar, men man ser amerikanska fotbollsspelare, yes. Och många andra liksom är de,
I'm the greatest, många, Muhammad Ali, alltså,
exakt.
Ja.
Och det är inte för att skryta för sig själv, utan det är snarare för att bygga upp ett momentum av självförtroende, av det är muskel liksom, när det väl sen är svajigt, det är då man, den muskeln liksom, där, yes. Bara tränar. Jag har ju spelat med spelare som säger, ja, men jag kände på mig att vi inte skulle vinna, då har jag sagt, ja. Bara den inställningen, ja. Du är inte med.
Nej.
Du kan inte tävla mot världens bästa lag och sen typ, men jag trodde att jag kände på mig att vi skulle förlora. Det, så det funkar inte så. Nej.
Men det är ju väldigt populärt idag, bland e-sportlag. Jag känner ju för League of Legends då, men de har psykologer, eller folk som är på med mental träning med spelare, för att du ska helt enkelt tro att du kan vinna 100% av tiden, även om du tape, men du ska du ändå tro att du vinner. Det har blivit väldigt mycket bättre. Det har blivit väldigt professionellt då idag.
Ja,
därför jag tänkte, för det behövdes ju. Jag såg det på scenen. Det fanns ju inte, existerade ju inte ens då. Det här, jag utbildade mig 2010. Och sen 2011 var jag klar. Så det här var ju 10 år sedan som jag varit utbildad liksom och läste de här bitarna. Och hade då hela den här kunskapen och samtidigt varit. Jag såg att det fanns ju inte ett enda svenskt proffslag som hade en sån liksom mental tränare då. Så jag kände att det fanns ju definitivt, det kommer komma för att det behövs. Och nu finns det här. Så att det, sen vet jag inte hur det ser ut bland proffslagen i liksom Counter-Strike just nu, men ja, det är jätteviktigt. Jag menar, det är speciellt på den nivån och de pengarna som nu inblandat.
Förekom det någon psykning mot motståndarna också för att bryta ner dem lite innan match? Gjorde ni det mot varandra?
Så, ja, mycket psyka och under matchen också.
Ja.
Ja, alltså så allt från att man kanske lägger någon kommentator, sätter dem in i rummet och du vet.
Alltså,
ja, absolut.
Ja.
Men du vet själv, man sitter och spelar och så hör man någonting, det, så här, det kan få en lite ur balans.
Det är klart.
Ja, visst du klarar att knife någon i Counter-Strike mitt i en match, Da er de out. Da er det...
Total fornedring. Ja, ja.
Men tilbake til et sånt Counter-Strike-spørsmål, for vi går sikkert litt fort tom på tid her, men har du et favorittmap, og hva er favorittposisjonen på det mappet?
Jeg skulle si train train och i lilla bombsalen skulle säga där uppe, antingen där uppe eller där nere, vilken utav de två var en av mina absoluta favoritmaps på trainen, så där var alltid såhär, där fraggade jag högt på och egentligen vad som helst, men om jag ser CTT, det var såhär, det var en jag var väldigt stark i train och det fanns så mycket ställen, men det var bara någonting som kändes bra där. Och framförallt då som nej, jag skulle säga både som CT och T. Jag gillade utmaningen också. Framförallt T så höll jag hela stora bombplatsen själv. Eller hela lilla bombplatsen själv. Alltså
I rummet där, ja.
Och så Dust 2 var en av mina favoritbanor.
När du startade från spawn, sprang du rätt in i höger då? Är det första trappen upp där då, bort mot bomb 2 då, eller? Ja, om du var terrorist, ja.
Beroende på vilken strategi vi skulle. Ja.
Vad var den vanligaste strategin ni körde där då? Liksom den som liksom var eran bästa. Vilken var det?
Jag tror att det var vi hade en jävligt tung stormning då vi stormade ut men det var en av mina bästa grejer. Så när vi stormade som T då vi hade en, jag tror vi hade två som går rakt fram, långt ner där i den korridoren, två som går i mitten och sen kanske jag då med AVP som springer upp där som säger trapporna och sen ner, ja. Som man kommer ut i stora också precis vid tåget och börjar klippa på det där.
Ja.
Och det var en av våra bästa stormningar. Då vi hade så här riktigt tunga flash, du vet hur vi flashade och smokade, alltså det var så här, det var en hel show. Det var Cirque du Soleil vi gjorde på ronden.
Ja, snakk om det. Brukte dere mye tid på å planlegge flashes, smokes og HE-nades og sånt?
Time.
Ja, 100%. Alltså på sekunderna och exakta vinklar och det ena med andra. Och vi hade han, Westland var ju jäkligt bra strateg. Det var... Jag märkte så här, jag hade också bra strategi, men han var snäppet liksom, han var jäkligt vass med strategier och framförallt satt och kom ut och tänkte ut dem och han var vår lagkapten, så att vi hade jäkligt tunga strategier.
Mm. Jag spelat mot Westland och Snajdan och Valle och dem och herregud, jag blev bespänkt. Skickligt hårt. Så men kan är den bästa spelaren du har spelat med och kan är den bästa spelaren du har spelat mot?
Bra fråga. Den bästa spelade med... Ja. Jag skulle säga typ... Alltså... Executor har ju varit en av de... Liksom en av de bästa tycker jag. Vesslan var ju, alltså han är ju en andra kvalitet, han var inte den mest, nu skulle jag säga, den farligaste skillade spelaren när han var, liksom han hade helheten på så många plan, jäkligt tung spelare på många, men Execute skulle jag säga är en av de bästa. Jag försöker tänka, jag spelade med Luchez, han är väldigt såhär skill, grym på att klippa folk, Luciano, och han var både och. Försöker komma på vem vi hade som femte spelare när vi var världsmästare. Executor, Vesslan, Quick. Ja, just det. Luciano och Luchez. Okej, okay. Då har vi fem. Jag skulle säga dem. Alltså, Executors är bland de bästa jag spelat med. Mot... det är typ... En bra fråga. Alltså. Spelat mot alla världens bästa spelare. Jag har spelat mot alla världens bästa spelare. Jag tror inte någon som jag inte har mött.
Men var det någon som stack ut lite extra? Som du bara, den där, han.
The Nemesis.
Ja, Nemesis.
Jag tyckte ju Potty var jäkligt duktig. Han var så oberäknelig som spelare. Han var alltid stabil, alltid duktig. Alltså han, Potty tyckte jag var. Men även Element var ju, han var ju också som en, man var inte en aning vad han gjorde och vad han skulle ta för sig. Liksom. Han var oberäknelig också som spelare, också skillad.
Han var väldigt ung.
Ja, väldigt ung. Och väldigt, på den tiden väldigt barnslig. Liksom. Så han Men skillmässigt som spelare, wow. Vilken...
Ja, det är grunden han spelade för alla de stora, stora lagen.
Ja, men det är det var ju som, du vet, alla på den, när man är på den högsta nivån, det är så här, alla är så jäkla bra. Jag menar, Span, Potti, Heaton, Fisker, Executor, Vesslan, och alla andra länders liksom, spelare också. Det är så här, det kunde verkligen vara så, det kunde gå nästan lite hur som helst. Även om det var typ hela 2003, då var det bara SK och mitt lag som vann, Team 9. Det fanns ingen annan spelare som kom, ingen annat lag som kom i närheten. Antingen så var vi nummer ett och SK kom tre, eller så kom vi två och SK kom etta på alla stora turneringar. Hela 2003. Men det var ju alltid ändå så här, de andra lagen två, du vet, ligger där. Det kan ju svänga lite hur som helst. På den nivån så är ju alla så jäkla tunga. Jag menar, amerikanska lagen, det hade ju Jaguar och Method och massa andra spelare.
Team 3D var ju väldigt stor.
Vem då?
Team 3D.
Exakt.
Hur skurkade de?
Jo, 3D.
Ja.
Ja, tunga.
Ja.
Det var faktiskt NIP och 3Ds match, turnering från 99 eller 2000. När första gången NIP var där och liksom när de, jag tror det var när de vann, när första gången Sverige kom över och det plötsligt slog 3D i och vann den här turneringen. Det var den demon som jag plöjde. Jag gick igenom varenda spelares. Du vet, kollade hela matchen genom en spelare. Nästa, kollade matchen genom nästa spelare och bara totalt studerade den. Det var precis i början när jag började.
Hall TV.
Exakt.
Ja. Oh, det är så många goda, det är så många good memories.
På den tiden fanns ju inte YouTube.
Nej, vi brukade Gottfrag.
Ja.
Svensk, tror jag.
Okej. Okay. Jag minns inte.
Men där kunde du lossa ned. På Gottfrag kunde du lossa ned video. Utan jag sa det i stan, men video efter CPL-dagen hade varit med alla kamparna. Så var det en små liten recap.
Ja.
Men alla kamper, alla satt med där gigantiska CRT-skärman. Och,
det var tider.
Man, det är 20 år sedan. Alltså. Ja. Det är...
Nu sitter vi med mobiltelefonen, oj.
Två decennier sedan, nästan.
Det är weird. Det är det.
Mm.
Men vi har ett spörsmål vi ställer alla den vi har. Så ja,
men för vi ställer det, jag har en annan jag har lust att skjuta in för. Fordi att du sa du hade ingen erfaring. Med, du hade inte PC, du hade inte PC-spel, du hade inte spelat Quake. Så var Counter-Strike det första dataspelet du spelade?
Ja, det första first-person-mode-spelet som jag spelade.
Ja.
Jag hade testat, jag minns att min kusin hade typ så här Amiga och någon typ av så här Commodore och typ så här något dataspel. Och han bodde nere i Jönköping i Småland, så då när jag typ besökte honom en eller två gånger om året så kunde jag spela lite med honom, med hans dator. Men jag hade aldrig spelat någon FPS förut. Jag hade testat kanske några andra typer av dataspel, men inte så här typ hemma eller så. Det var kanske man hälsade på någon vän. Så.
Ja. Och så, icke sant, hade du en intens karriär, du blev proff, du ville verkligen det här. Och så lade du upp Counter-Strike. Var du en gamer efter det? Har du spelat något? Är det andra spel som har tagit av som du har spelat massa? Eller var på en måte då gaming ett sånt avslutat segment för dig? Vad som skedde efterpå liksom?
Jo, direkt när jag slutade tävla 2004, då vi liksom bröt upp vårt lag efter sommaren i SVC 2004. Då fortsatte jag jobbade lite extra på ett internetcafé som heter Ownage här i Stockholm. Så jag fortsatte spela ändå lite. Det var därför jag var ändå sen när Noah frågade mig 2005 då efter ett år. Så hade jag så här, jag var ju inte helt off, jag hade inte lirat på ett år. Men jag hade inte tävlat någonting, jag hade inte tränat för att liksom tävla. Så att, men så att jag spelade ju fortfarande då fram till runt 2005. Efter det så la jag av mer nästan helt och hållet. Men min karriär inom e-sporten efteråt såg ut som att jag varit ju rekryterad då utav QPAD. Som då hade samarbete med Samsung och Logitech och reste runt ett halvårs tid. Jag var anställd och reste runt hela halvårs tid och var proffsspelare. Folk kunde utmana mig och tjäna mina pris för 20 000 i perid. Och sen efter ett halvår att jag gjort det så var jag rekryterad för att starta ett eget tv-program här i Sverige. Som heter, det var en kanal som heter Big TV. Och då ville de ha ett data- och tv-spelsprogram och de letade efter en profil. Någon som kunde vara programledare för det. Och det fanns ju... Och då var det några som ett e-sportföretag som hade fått förfrågan då från de här producenterna som skulle skapa tvn om, liksom, om de vill ha med och styr upp. Då kontaktade de mig. Så att säga, vi skulle vilja vara vår programledare. För det fanns ingen som hade både meriterna, personligheten och liksom kamera bekväm på det sättet. Så att då var jag programledare ett halvår och drev mitt eget program, 1337 kallar det för. Och då är det data- och tv-spelsprogram, typ reviews och åka på olika events hit och dit. Men efter det så var jag också rekryterad för att vara Playas, vad säger jag, Les Souls, när tjejlaget, då var de nummer två i världen och de skulle med en reality-serie, reality-dokus, soppa med dem på MTV. Och då skulle de resa runt i hela världen i 42 dagar och spela in den här docusoppan. Så då var jag rekryterad att vara deras typ coach slash, inte typ programledare men presentatör. Så då gjorde jag det projektet med dem samt som jag började typ lite som programledare för andra. Och sen var jag rekryterad för SVT. Och då var det ett produktionsbolag som SVT Play då hade kontaktat för, och de skulle börja sända live från Dreamhack. Så jag var den första programledaren som satt med där innan det, då var det fortfarande bara på nätet. Men satt med första två Dreamhacks, första två säsongerna som de gjorde, eller inte säsongerna, första två stora tävlingarna SVT gjorde. Då var jag programledare, då byggde upp en studio och jag hade liksom, då var det live hela tiden. Så att då satt jag med liksom, gäster som vi bjöd in och med proffskommentatorerna. Så jag var programledaren de två första åren, eller två första Dreamhacksen för dem. Men sen hade jag tappat intresse, jag hängde inte med. Jag minns det så här, på andra gången då när jag skulle göra Dreamhack, där det är så här, jag hängde inte med länge, jag tävlade ingenting kvar, jag hade tappat intresse, jag gick runt där och tittade. Jag minns det så här, minns jag tittade runt och jag bara, shit, det känns som jag är in the matrix within the matrix. Jag känner så här, we are in the matrix in our normal life. Det filmen tror jag hade kommit ut, jag hade fått det begreppet, kände så här, vi är bara så, det är väldigt mycket sovande människor. Men det är så här, verkligen i det här dataspelet, för de säger att det är som ett holografiskt liksom, utifrån beroende på vilka frekvenser ni är som elektromagnetiska som påverkar, som styr upp allt det här. Men egentligen så är det bara lite fragmentet av allt ljus, av allt ljudet, av alla vibrationer som vi kan se, uppleva och känna. Så det är just typ som ett litet dataspel. Det finns egentligen en värld här ute, elektromagnet, som vi inte kan se och känna och uppleva. Så jag kände så här, men vi lever, och det känns som att det kändes verkligen så här, vad heter det? Surrealistiskt. När jag gick runt på Dreamhack och bara såg alla så helt inne i sina datorer och bara, this is the matrix within the matrix. Jag känner att jag kan inte stå för det här längre på samma sätt. Det är inte att jag inte gillar tävla, inte gillar dataspel. Jag bara, men det här är bara så här bananas. Alltså, det här är crazy. Och se alla, och då var det så här, alla de här, det, socker och sportdrycken och det ena med andra. Och det var, jag minns det, det var någon, en del punkt som sa, nej, jag inte här, det är snabbt. Jag står inte för det här längre. Jag känner att det här är, inte att jag inte står för det, men jag känner att det brinner inte för det längre.
Nej.
Och jag har ju haft mycket sådana frågor, speciellt under tiden så här, jag gjorde vissa radiointervjuer och det ena med andra precis efter vi hade varit världsmästare, och folk, vet, föräldrar som var, det var mycket frågan, är det bra, är det inte bra med tävla, med dataspel, med e-sport, det med andra. Och den är alltid så här, den är klurig, för att själv har jag liksom utblivit så mycket, nästan alla mina vänner på grund av det, och haft så rest världen på grund av det, så att hur kan jag klanka ner på e-sport? Men det finns ju definitivt en, alltid som allting annat, en fråga om hur balanserar vi det? Så att det blir hälsomässigt, för att det är tyvärr mycket, mycket ungdomar och barn som tillbringar allt för mycket framför skärmen, och vi vet att det inte är bra för våra hjärnor att ta in det ljuset och stimulera den typen av stimulansen. Och jag märker det själv, när jag kunde sitta 12 timmar utan någon socker eller någonting, eller 24 timmar menar jag, hur mycket adrenalin som pumpas ut i kroppen. Alltså så mycket, det är konstant, speciellt med, för det är instant gratification.
Ja.
Hela tiden, full action. Ja. Så att det är inte bra för vår kropp att sitta så pass mycket som vissa spel kräver. Och därför är det så viktigt, om man nu ändå valt den vägen, liksom att kunna hålla, alltså man måste göra andra saker, ting för att hålla kortisol. Ja, träna, ta hand om kroppen, se till att man inte går ifrån skärmen och sen stimulera sig med massa annat. För att det är hjärnan till slut, det påverkar en, för det fire off så mycket. Sen är ju dataspel grymt för hjärnan också. I sin balans liksom. Jag menar, du vet, att sitta ner och göra 10 olika kommandos med vänster och sen 5 olika med höger, samt som du tittar på raden, samt som du har en strategi i huvudet, samt som du lyssnar på vad som händer i spel, samt som du koncentrerar på den, alltså så här, du vet, kontakten mellan höger och vänster och hjärnhalva, och vad det är, så mycket kontakter som byggs upp, det är bara beyond. Jag skulle säga så här, jag så mycket det har gett mig. Och bara kunna så här, sitta och köra bilen och vet, känna att jag kan se allt som händer till vänster och till höger fram, samt som jag vet, lätt kan göra så mycket grejer med händerna simultant som jag aldrig kunde göra förut. För att man har tränat in det, så att det finns jättemycket gåvor som kommer från det.
Du får nästan sån här top-down view av världen. Du ser allt hela tiden. Liksom Matrix nästan.
Ja, det är Matrix.
Ja, du ser allt hela tiden. Då blir det så god. Men ja, nej, men jag tror vi har suttit här ganska länge.
Det har varit jättespännande och intressant. Men
vi har ett spörsmål på slutet till alla våra folk. Alla som vi har inom podcasten. Det är dina topp tre games of all time. Idag.
Ett vet vi ju redan.
Ja, nummer en vet vi säkert.
Jag kan säkert måste vi säga en. Alltså, snackar man bara dataspel eller typ generellt?
Vanligtvis dataspel, men du kan inte ta generellt sett hvis du vill det.
Jag gillar de här Uncharted TV-spelen.
Jag älskar dem.
Det är Vegas nummer en.
Yes, jag håller med dig. Jag älskar dem.
Ja. Och sen har jag alltid varit Fallout-fan. Men jag skulle inte säga att det är typ en av de bästa spelen. Jag skulle säga CS, den och sen typ jag tyckte alltså Warcraft var jäkligt fett. Liksom. Ja. Jag spelade aldrig World of Warcraft, men jag körde ju Warcraft. Och också, vad heter den där? Unreal, vad heter den?
Unreal Tournament.
Ja, Unreal Tournament. Ja. Den också var jäkligt cool. Ja. Men den använde jag mer som en träning för inför Counter-Strike för att bara reflexerna. Ja. Men World of Warcraft, CS och Uncharted Sim. Ja. Inte World of Warcraft. Warcraft.
Ja.
Det är tre klassiska spel.
Det är tre väldigt goda titlar. Och bara sån superköpt Warcraft, en RTS, det var ju också en e-sport back in the day. Starcraft var ju största. Kände du någon gång på det samma driven när du spelade strategispel, RTS? Eller var det kun hobby för dig? Var det kun göj? Men Counter-Strike var liksom kompetitiv.
Yes. Ja, jag började spela bara typ Warcraft för att några av mina medspelare brukade lira det. Så då brukade jag så här, bara för att switcha lite, för att inte bara sitta med CS, så brukade jag börja spela det. Jag märkte så här, jag var inte så här, jag hade nog inte samma talang för just den biten. Men jag märkte ändå så här, killar som hade spelat ett års tid längre än mig kunde jag fortfarande så här, vinna över i matcherna. Men jag hade ju extremt simpla strategier. Men jag märkte så här att shit, okay, jag var ju inte sämst i det efter en kort tid. Men det var ju mycket andra bitar att hålla reda på. Liksom. Man plockade fram sitt gun och bara kom hit. Show yourself.
Spelade du Dota?
Nej. Jag testade kanske en, två gånger, men det var ingenting jag lirade.
Han Executor spelade på... eller som på Team Norway i Dota faktiskt också.
Men ja, men han var en riktig datakille. Alltså han spelade i alla spel. Det var hans så stor del av hans liv. Ja. Jag var ju fortfarande så här, jag var ju aldrig en dataspelare. Jag menar, jag jobbade som dörrvakt på en av de mer populära typ så här, nattklubbarna när jag varit världsmästare. Jag minns till och med att jag kom hem från Frankrike, stod kostymen i dörren så här, fan, världsmästare. I Counter-Strike, men här står jag. Det är ingen som vet vem jag är. Jag vill inte ens berätta för mina kollegor. Nästan säga, jag visste inte riktigt om jag skämdes för det, om jag är stolt för det ännu. För det var så här, det var bara 2003. Det var. Men så att jag hade en helt annan liv än vad de flesta andra dataspelarna hade.
Ja, men Miguel, Quick. Det har varit ufattelig hyggligt att ha dig på besök. Du är en legende i e-sportverdenen, och det är nog många som vill höra på det här som husker väldigt gott vem du är. För att säga det sånt.
Var det sista?
Ja,
sista. Om du ska ge ett tips till någon som sitter där hemma och drömmer om att få komma ut på de stora arenorna och få vara ett proffs oavsett spel. Vad är det bästa tipset du skulle kunna ge till den personen som sitter och lyssnar på oss idag?
Jag skulle säga ett. Titta på studera de bästa. Mycket. Mycket studera de bästa. Hur gör de minst eller rörelse? Två. Träna på alla dina svaga sidor. Allt som du inte är bra på, träna på det. Man är inte starkare än sin liksom, den svagaste länken i sig själv också. Och jag skulle säga tre. Om du verkligen, verkligen vill, tro på det. Alltså så här, se det framför dig. se att du kommer stå där och ta emot, eller se dig själv sitta där liksom, så att du visualiserar det du, det, dina mål, och bara tro på att det kommer ske. För att om inte du, på, om inte du tror på det, vem?
Ja, exakt. Klart. Precis. Det börjar med sig själv. Grymt. Tusen tack.
Tusen tack. Det har varit
kul att få sitta och gå tillbaka 20 år bak i tiden. Ja,
nostalgi. Och väldigt kul för mig, eftersom inte jag kan komma till Stockholm. Ja. Så kändes det lite som, så vi tog en liten fika. Du och jag.
Fika.
Ja. Och ni som inte vet vad ordet fika är, googla det. På google.se då, inte på google.no. Så jag orkar inte sitta och förklara det, men det är ett begrepp ni borde införa i norsk lexikon också. Fika, det är så mycket lättare att säga, ska vi ta en fika istället för ska vi ta en kaffe? Men jag har ingen lust att dricka kaffe. Nej, men ska vi ta en Red Bull då? Nej, men jag har inte lust på det heller. Nej, men ska vi bara ta en bulle? Ja, okej då, vi tar en bulle. Vi går och tar en bulle. Ja. Nej, men det har varit otroligt kul, Miguel. Tack snälla, vännen alltså. Stort, stort tack alltså. Det är...
Ja, vi har kosat oss.
Ja, det har varit helt fantastiskt att höra din resa.
Mm. Tack, det var fint, kul att få dela med. Tack för alla fina frågor.
Ja.
Där kan jag kutta det. Så där är vi done.
Då är vi färdiga, Miguel. Där klipper han.
Ja.
Perfekt.
Ja, nej, men så när vi sitter här nu då, så off air då, så igen, tusen tack för det, var jävla artigt.
Jag tror det här för mig har varit det bästa gästen. Inte för att du är kompis, men det är det här jag brinner för liksom. Mm. Du går in i en historietid som man har varit med av och byggt upp. Alltså, även om inte jag blev lika god som dig, så var jag med där i starten med Counter-Strike 1.6. Det är liksom så här, jag fick flashbacks, nostalgi. Och minns när vi var på, vad var det? Vasagata var vi först på Burger King där och bara lassa upp, bara, kommer du ihåg det? Påsa med hamburgarna, så drog vi ut till KTH där i Södertörn och bara satt och roffa i oss och... Och Chad satt i bakgrunden med musik. Han bara laddade ner från Napster. Han bara laddade musik. Jag var ju värsta DJ. Och vi andra satt och gamade. Det var så här, bara kände, jag vill bara vrida tillbaka och bara vara där i det moment. Fan, vad kul vi hade på den tiden.
Så spännande att spela det också.
Ja, riktigt kul. Tills du började kicka ass på oss alla andra. Det var inget kul längre. Jag kan aldrig spela med dig någon mer. Men sen försvann ju du, för du var ju... På de stora redan, men ändå, fy fan, vilka flashbacks alltså. Mm, mm. Jag önskar att de här tre grabbarna skulle kunna få uppleva den tiden också i Stockholm. För det var stort i Stockholm. Just,
men det var väldigt stort här också.
Jag tror att det blev större, lite det som jag var inne på då. Att ni hade inte de här internetcaféerna som vi hade. Ni var
tvungna, det själv här.
Ja, precis. Ni var ju tvungna att göra det själva då. Men vi hade ju det och internetcaféer. Ja. Vi hade ju folk i Stockholm. Alla, jag pratar för Stockholm, för jag kan ju inte prata för andra delar i Sverige. Men som arrangerade, alltså DreamHack kom ju igång ganska fort i Sverige. Eller kanske hette någonting annat då. LANen och så. Alltså de här stora LAN-träffarna och så då. Efter kaféernas tid liksom. Eller under kaféernas tid, eller vad man ska kalla det för. Så jag tror där gjorde att vi fick en kultur. Och det är lite tillbaka till det här spelutvecklingskulturen mellan Norge och Sverige också. Det är en kultur på samma sätt som e-sport i Sverige. Så var det en spelutvecklingskultur som man saknade här. Jag tror jag har lite med det där.
Men vi hade det lite här uppe. Det är därför jag var inte på ditt nivå, Miguel. Men jag var ju på...
Du var ju duktig. Du är fortsatt duktig.
Ja, vi spelade ju mot 4 Kings och Dignitas i England. Men vi hade ju också han Ola. Han kallades för Ola Q i CS. Han spelade ju med... Ja, Vestland och Snajdan och Valle och hela gängen där. Executor och sånt. Och han Figen spelade ju på landslaget i Dota med Executor bland annat.
Undrar om han hade hetat Vigen idag? Figen, sa
jag. Ja, Figen.
Så jag tänkte kanske det hade varit Vigen idag, eftersom det är så inne med vegansk mat då.
Liksom, så e-sport här var en stor grej tidigt 2000. Vi hade många goda folk här.
Vi hade... Tommy var en
av världens bästa i Quake 3.
Och så hade vi ju StarCraft 2, Spirdal-gängen var ju väldigt god.
Väldigt god. Vi har världens bästa i Age of Empires rätt borta för här.
Ja, men det kommer ju senare.
Ja, det kommer senare, men det är av en rörgrund i Nordresa.
Jag har lagt ut en länk här i chatten.
Ja.
Det är en länk från en film som de gjorde med mitt lag faktiskt. Det var ju back in the day som man gjorde så här Counter-Strike-filmer.
Oh, Frag Movies, herregud.
Cool. Exakt, jag lagt ut den här faktiskt. Det finns,
kan du lägga den i Discord-chatten också?
Ska vi se om jag är inne.
Är det någonting vi får använda? Alltså, för det är ju kul om ni hade lagt ut på gaming-klubben, tänker jag.
Ja,
det har varit kul att vi kan klippa det till ett Instagram-post, en sån liten highlight. Ja, det har varit tufft.
Det är väl ingen som
är det någon som har rekordat det här förresten?
Ja.
Ja, du har gjort det. Så att vi har lite, kan vi använda lite klipp från den här intervjun nu?
Och den där Zoomen är sjuk, jag.
Ja, Zoomen är
sjuk. Okej, nej. Ja, okej, det var ju synd då.
Ja, det var några issues med det så.
Ja, jag märkte det. Jag fick inte igång det, för det var kul att ha haft något klipp bara liksom så här bara typ 4-5 sekunder.
Jag prövade det i starten, det gick inte.
Nej.
Frag movies. Bara som, för det glömde jag spörde om. Har du en favorit frag movie?
Jag minns inte dem. Jag skulle säga vår egen.
Ruska M19, det russiska laget. De var väldigt bra.
Jag minns, men jag tittade mycket på frag movies på den tiden.
Jag gillade ju Nips frag movies som de hade back in the days. Där de har lagt in sjömusik och grejer och Det orkade jag titta på lite grann då, men fan alltså, jag orkade inte allt det där du gick igenom. Jag fick bara huvudvärk och tänka på, shit vad du har nött och nött. Men det är ju en grund till att du har blivit så duktig. Det är ju precis som i vilken idrott som helst. Hade det varit sidekick, det är inga problem. Det stod jag hemma i spegeln och höll på att träna innan jag gick till träningen. Och så när jag kom hem från träningen också, bara stod där. Men alltså, shit, det är imponerande.
Samma mentalitet.
Ja, det är samma. Alltså, alla bitarna du gick in på. Och det är så bra att du tog fram det här med rätt inställning. För det är ju det som skiljer en vinnare och en som inte är vinnare. Bara att gå in med och tänka. Jag gillar inte ordet tro heller. Jag ska vinna. Eller jag är vinnare. Istället för jag tror jag kan vinna. För där är det redan där. När du säger jag tror, känner jag i alla fall osäker. Du är inte helt committade 100. Alltså lite hur man alltså uttrycker sig också då. Men det var bra att du tog med den mentala biten. Just hur man ska tänka och så. För det är nyttiga verktyg i sändningen. Men jag ville att du skulle ha de här tipsen också utöver det då.
Ja,
mera konkret också då. Så att folk är med på oj, nu. För det är kanske inte alla som tänker på att det var bra tips under här också. Jag vet.
Ja, men det är bra det som du säger. Det är nästan det bästa där. Trän på dina svagheter. För väldigt många these days, säger jag.
Sitter bara på sina styrkor hela tiden.
Ja, men de också, visst något går galt, så skyller den på alla andra.
Ja.
Så det är kanske din fel. Var analytisk och fix det.
Men det är kanske också en svaghet att börja träna på att inte klaga på alla andra.
Ja.
Absolut.
Ja.
En sak som jag, fick inte med det, men en annan grej som jag kom på nu, det är att så här, lär sig av sina misstag. Den är stor också.
Ja.
Det var det som jag också tror gjorde mig väldigt snabbt, väldigt bra. För att jag så här, varje gång jag gjort någonting fel, då bara, okej, så här ska jag inte göra igen. Så här ska jag göra nästa gång. Och sen testade jag det och så bara, okej, men nästa gång ska jag testa så här. Så att jag hela tiden lärde mig varenda litet misstag som jag gjorde. Så det är inte alltid, ibland så folk gör bara ett misstag så fortsätter de bara. Jag var så här, check, vad hände där? Hur ska jag kunna annorlunda? Det är en stor bit.
Det här kanske blir lite avancerat för den yngre generationen. Men som jag brukar säga till folk som ska starta företag. Precis som man gör en SWOT-analys på det kommande företaget. Gör en SWOT-analys på dig själv. Alltså hitta dina styrkor. Lär känna dina styrkor. Lär känna dina svagheter. Dina threats, hot. Och alltså, du vet, du förstår. Gå igenom dig själv. Och det kan man göra också inom sporten bara. Gå igenom eller gör det med en vän som känner dig väldigt, väldigt, väldigt bra. Eller träningskollega eller man ska säga då. Bara för att jobba just, öka det här lägsta nivået och bli bättre på det då. Fan, vi kanske ska ta in honom som mental coach bara 30 minuter. Så får vi alla e-sportare bara sitta med här. Och så till slut så har du en egen show med ditt nya och allting liksom. Och få folk att prata till dem där. Coach Miguel. Ja. Nej, men det har varit sjukt kul, Miguel. Tusen hjärtlig tack alltså.
Detsamma. Jättetrevligt.
Du får inte försvinna i din Zoom-värld där borta, höll jag på att säga. Inte Zoom-software, utan din den där världen. Utan vi måste fortsätta hålla kontakten. Det är sjukt kul.
Ja. Absolut, broder.
Pratade med Hassan häromdagen också.
Men hur var det med
han? Jo, det var bra. Men han sa att ni hade sprungit på varandra en snabbis bara eller något sånt. Så.
När var det? Det var nu i somras han låg och sprang musklerna där nere på
Ja, det var Horsberg, precis. Det är samma gamla Hassan. fan. Ja,
det ser bra ut. Han håller ju bra form för den åldern. Alltså.
Han gör ju det, självklart. Men han trycker i sig en del saker för att kunna hålla den formen också. Alltså, hade jag också tryckt de sakerna så hade inte jag haft det här cykeldäcket här nere. Som jag inte idag...
Man får gå träna också.
Vad sa du?
Man får gå träna mycket också.
Ja, exakt. Nej, men det gör jag. Fan, jag håller igång. Men det är liksom... Jag kommer lite så som du faktiskt sa om ditt game då. Alltså att jag känner... jag har gjort allt det där och vill inte kroppen på den nivån jag tränar hålla det, får jag bara acceptera det as I am liksom. Det viktigaste är att jag mår bra och inte har en kanonkula framför mig liksom. Det är väl det. Jag brukar säga så länge bröstkassen är framför magen så är det lugnt.
Jag skulle säga snarare när vi börjar komma upp lite i våran ålder, det så här, i och med fysiken funkar, det är ju mer yoga, qigong, ja. Styrketräning också. Jätteviktigt att fortsätta styrketräna, men bara egen kroppsvikt så mycket som möjligt. Ja. Men yoga och qigong för att hålla leder och muskulaturen så mjuk som möjligt.
Ja. Det var vår intervju med han Quick. Sägas en slags legenden som jag personligen var väldigt stor fan av när jag spelade Counter-Strike. Hvis du liker så här ting, hvis du liker intervjuer vi gjør, hvis du liker hovedepisoden vi gjør, sjekk oss ut på patreon.com/gamingklubben for å støtte oss der. Det vil vi sette veldig, veldig stor pris på. Takk skal du ha.